Fan Peter, elektrikerpodden, han bara växer och växer. Finns något stopp för oss eller?
Vad tror du? Det är väl alla servrarna, datahallens servrarna.
Ja.
Det är skoj.
Det är riktigt kul och det är bara öka för varje dag som går. Och det är så kul att ni följer oss för att ni blir ju en del av gemenskapen. Det här gör ju vi tillsammans med. Det är inte så att jag och Peter ska sitta någonstans och bara hoppas att någon lyssnar. Utan ni formar ju elektrikpodden tillsammans med oss.
Ja, jamen.
Det är ju det som är så fint.
Kom med, ni måste in med mer förslag. Nu har det faktiskt börjat rulla lite mer.
Ja.
Men jag kan kolla bara via Instagram här nu. Så har vi ju några faktiskt som har skickat in lite förslag. Vi har ju Ronny på Fluxio. Han skickade några goda tankar här i förrgår här faktiskt.
Ja, ja, det var kul.
Ja, han riktigt hade abstinens efter samtalsavsnitt. Mm. Nu när vi hade kört två teknikavsnitt efter varandra. Det är så här, vi kunde inte riktigt bestämma oss om vi skulle släppa det här avsnittet som vi har idag.
Mm. Nej, men nu är vi redo att släppa det. Och det är ju alltså Håkan Svanström. Svanströms el och VVS.
Precis.
Som vi har varit och pratat med.
Det här är ju en riktigt stor influencer. Han är ju absolut störst.
Ja, det är många som gillar det han gör och att han är så transparent i sina videos och inlägg på Facebook, Instagram, YouTube. Ja. Och ja, han finns lite överallt. Och det är så kul att han var öppen och välkomnad mot oss.
Ja, han klev ju rakt in i samtalet. Alltså han tog över direkt. För er som inte vet vem han är då, så vi presenterar inte det i början. För att han tar verkligen över.
Ja.
Och han driver
på ett bra sätt.
Ja, ja, verkligen. Ja. Ja, på ett positivt sätt. Ja. Så att han driver ju Svanströms el och VVS, det sa du ju.
Yep.
Och de, för er som inte känner till det, så gå in och googla det. Så får ni upp jättemycket fina utbildande klipp och vad han gör till vardags och och sådär. Han och skylten, hur de håller låda.
Nej, man.
I eten.
Ja, och för er som vet vem Håkan är, då kan jag säga så här: ni trodde att ni visste vem han var, för det här avsnittet, där visar Håkan en helt annan sida än den vi får se av honom på YouTube, Facebook och Instagram.
Jajamän.
Ja. Så är det bara luta er tillbaka.
Håkan Svanström. Håkan Svanström.
Håkan, 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 Håkan.
Kör hårt nu. Och hör av er om det är så att ni tyckte att det var bra eller dåligt. Och ge oss gärna 5+. För alla er som lyssnar på Apple Podcaster, iTunes.
Ja, om ni tycker 5+. Annars så kan ni ge oss 4,5.
Ja, det kan ni göra. Det går bra. Skriv en kommentar.
Ja, det har varit jättekul om ni går in. Så vi kan utvecklas.
Exakt. Hej och välkommen Håkan Svanström.
Tackar, kul att få vara här.
Ja, det är vi som ska tacka för att vi får vara här.
Ja, verkligen. Vi börjar med att gurgla igång våra röster med varsin Ramlösa och sitter i ett. Är det du Håkan som står för den här
färgen på väggarna?
Ja.
Ja, det är faktiskt så här att det är jag som har målat det här. Jag fick ett ryck en kväll och ville ha lite annorlunda färger och så. Då hade vi inte så mycket inredning, det var ju början. Och då, jag har jobbat som konstnär i Tyskland på 90-talet. Så jag som har målat de här tavlorna som sitter där på den väggen och sen sitter den där och sen hänger det kopior av den här ryska konstnären inne på toaletten och de ställen.
Jag tänkte på den tavlan när vi kom in, den var otroligt fin.
Ja, det är en kopia av... Åh herregud, nu tappar jag namnet. Han med den här mustaschen, ni vet, som hade...
Jag är dålig på
jag vet om du menar. Han heter...
Chopin.
Nej. Han som ritade flygplan innan det...
50-60-talet var han väldigt fanns stor. Åh herregud, jag tappar...
Leonardo.
Nej. Det är den här tigrarna och den här nakna kvinnan som ligger på ett isblock. Och de tavlorna han...
Salvador Dali.
Ja, Salvador Dali.
Tack. Salvador Dali. Så jag målade ju kopior. Jag jobbade som konstnär i Tyskland på 90-talet då.
Ja, men vad häftigt. Är det ett intresse som har kommit?
Nej, men jag hade en elfirma 94 när allting gick åt pipan. Jag hade 3 kunder som gick i konkurs liksom. Och sen var det kört för mig också. Och 94, det fanns inga jobb. Det tog tvärstopp alltså. Det handlade om att överleva för mig. Så jag var ju tvungen att hitta på någonting. Så Tyskland var ju ett bra land och D-marken var stark och jag åkte dit och ja, det är en lång historia, men vi bodde och jobbade i Tyskland från 94 till 2002-2003. Så lite därav fick jag ett ryck här och skulle måla alla väggarna och göra lite annorlunda inredning.
Ja. Men du är konstnär alltså? Mm. Du är kunnig konstnär?
Nej, alltså, jag hade etta i teckning. Jag har ju svårt att rita en streckgubbe liksom, men konst ibland...
Du måste berätta mer om detta nu, för nu bygger du upp det här.
Alltså, ja, men konst ibland är ju, det är liksom, det är mycket abstrakta saker. Sen kan man ju fuska mycket med projektorer och grejer när man gör kopior utav andra konstnärer. Mm. Det är ju mycket sånt.
Att du lägger upp en bild på en vägg och så målar
ja,
du av den.
Mm. I praktiken kan man göra det. Ja. Så jag målade ju... Jag lärde mig att göra mycket abstrakta tavlor med sprayburkar i Tyskland. Det är säkert många som har sett de här spraykonstnärerna som sitter på gatorna och målar med sprayburkar på ett speciellt papper. Mm. Och du kan göra en massa sköna planeter och månar. Så jag träffade en kille från Irland som var sjukt duktig på det där. Och vi slog oss ihop och körde de där spraymålningarna. Och sen utvecklade vi ett system där vi kunde istället måla med vattenbaserad oljefärg på ett staffli. Vi målade på vit masonit, det heter Hardfasser, köpte vi på Bauhaus i Tyskland. 50x60 köpte vi såna vita masonitskivor, så hade vi ett staffli där vi kunde snurra på den här grejen där vi satte fast den här masoniten på. Så hade vi massor med magneter bakom och så målade vi med oljefärg och så hade vi 5 stycken airbrush-pistoler där vi hade vattenbaserad oljefärg i airbrush-pistolerna. Det var ganska avancerat.
Ja, jag hör det.
Och så hade vi en liten trycktank då med tryckluft då på det här staflit som man kunde rulla ut på gågatan i Tyskland på kvällen. Då. Så, och som konstnär i Tyskland då får du ganska hög status. Liksom. De är rädda om kulturen och man får stå i stort sett överallt och måla och sälja sina tavlor. Det finns ju så här Garmisch-Partenkirchen, Sylt och så är det Timmendorfer Strand i Tyskland. Det är ju de här jetset-ställena. Det är folk med på tok för mycket pengar som bor på de ställena. Mm. Så där hyrde vi ett hus. Familjen var ju med rätt mycket. Hampus, som nu också jobbar i firman, han hade ju inte börjat skolan då. Så vi hyrde ett hus i Timmendorfer Strand. Vi hade 5 minuter ner till Lübeckbukten, alltså det är värsta sandstranden. Mm. Och jag målade tavlor ute på den här gågatan på kvällarna. Jag började väl vid 6-7 på kvällen och ställde upp staflit och hade ju 5-6 motiv då som jag hade lärt mig av den här Rickard då, som var väldigt duktig. Han var ju så sjukt duktig. Så när vi hade den här vita masonitskivan så kunde man liksom måla ut massa färger och sen satte man på konservburkar som var kanske 4 cm höga. Då hade vi skurit ut botten, så satte man dit dem så här i olika storlekar. Så gjorde man sån här spray airbrush-grejer runt dem så att det såg ut som solar och månar. Alltså det var rätt komplext hela grejen. Men när man väl satte det där och hittade systemet, då kunde jag göra en oljemålning som folk köpte för... Vad fan var det nu? 195 D-mark, va? Den tog mellan 12 och 13 minuter att göra.
95 D-mark, hur mycket är det i svenska kronor?
Mellan 450 och 500 kronor var det då.
Ja.
Så vi åkte till Tjeckien och handlade träramar och importerade till Tyskland. Masoniten på Bauhaus. Och då hade vi ett system. Alltså. Så när jag gjorde en sån här oljemålning så hade vi också en kartong. Så att när jag tog den här vita masoniten från tavlan, så, från staflit, så satte jag den i en ram så jag kunde liksom rama in den på en gång och hålla upp den mot publiken. För då fick jag liksom en publik kanske på 100-150 pers.
Mm.
De tyckte att det var väldigt häftigt av en svensk, ich bin der schwedische Künstler aus Schweden, vi sind ein kleiner Kunstverein, vi malen viele verschiedene Ölgemälden och så. Och så målade jag den här spacade tavlan då med lite planeter och månar och ja, das bin ich wohne hier am diese planet. Så de köpte ju en oljetavla som var mycket teknik och så köpte de storyn. Jag sålde ju definitivt historien att på nästa fest de kommer kan de berätta om den där. Fan, det var en svensk som stod och målade några jävla tavlor där nere. Kolla här, jag checkade en för 500 spänn. Liksom. Så de fick ju mer än bara just den där tavlan. Liksom. Mm.
Men hur börjar du? Du måste dra historien om varför.
Jag ser en ganska stor del. Det var sjukt roligt att du liksom tog upp det här själv. Eller i och för sig, nu gick vi från väggarna här i...
Är du en visionär?
Jag vet inte. Jag gör ju alltid som jag tycker och tänker. Jag tänker ju aldrig efter. Jag hinner ju inte tänka, utan jag handlar direkt. Det är så här när jag har en idé. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Men det har blivit mera gånger bra än dåligt, om man säger så. Ja. Då. Men jag har gjort mycket misstag genom livet. Men samtidigt så, ja, nu sitter vi här och liksom, nu har jag landat med det här. Jag började själv med elfirman och förra året omsatte vi 55 miljoner. Liksom. Mm. Det är vårt bästa år på 20 år. Liksom. Det är fantastiskt. Och jag har inte, det är ingen som har lärt mig de här grejerna, utan jag agerar utifrån magkänslan hela tiden. Jag går på den. Och jag tror det är
men
bra.
Varför hamnar ni, varför tog du beslutet
att bli konstnär? Hela?
Om vi ska backa, nej men alltså 94, de som kommer ihåg det, så allting, det började med att det här fastighetsbolaget Nyckeln gick i konkurs. Hela Sverige var ett luftslott med lånade pengar. Vi fick ju räntor på 600%. Alltså min butik stängdes ju på nolltid. Över dagen så tystnade telefon. Jag hade tre kunder och alla tre gick i konkurs liksom. Mm. Och telefon slutade ringa. Jag har räkningar att betala. Då började vi köra lite på marknader här hemma i Sverige. Först och främst, vi åkte runt och sålde prylar. Krimskrams, vad fan som helst. Det handlade om, för mig handlade om att överleva. Mm. Jag hade hus, familj. Alltså jag måste göra någonting. Elbranschen var helt död, alltså. Totalt för mig. Så hamnade vi i Göteborg på Avenyn och hyrde en plats där nere. Stod och sålde.
Var familjen med i detta?
Till och från hela tiden. Min fru och barn och allihopa. Alla har stöttat och stött upp. Alltså de har ju haft ett fantastiskt tålamod. Alltså, för jag har ju haft mina idéer som har kanske varit jobbigt ibland. Men ja, det har ju hänt mycket saker i vårt liv. Alltså, så är det ju. Och vi importerade träslipsar från Nepal och gjorde massa såna grejer. Det är också en lång story. Det är kanske några som har sett dem på Vattenfestivalen i Stockholm när Vattenfestivalen fanns. Men där dog marknaden efter ett tag. Och sen var det någon annan som stod och sålde där som sa att han skulle åka till Kilevåsjö. Det här var ju då på sommaren någon gång. Och jag bara, okej, Kilevåsjö, vad är det? Ja, det är ju norra Europas största festival i Kiel. Liksom. Det är bara färjan över från Göteborg. Du landar i Kiel och det är värsta jävla festivalen. Han skulle dit och sälja grejer. Så jag tog en av mina söner och sa att vi måste åka till Kiel. Vi åker dit och testar. Så vi hade två väskor med såna här träslipsar då, importerat från Nepal. Vi hade ju nästan inga pengar vi hade, så vi kunde checka båtbiljetten över, hamna i Kiel. Vi kan ju inte bo på hotell eller någonting, så vi tog in på en camping där vi kunde sova i bilen då.
Vilka är vi?
Jag är en av mina söner.
Ja.
Jag har ju fyra barn. Det här var en av de äldsta tvillinggrabbarna som var med. De var med, familjen var med och stöttade hela tiden. Så han och jag sticker till Kiel med träslipsar, ett bord. Sover i bilen. Nästa dag så åker vi in till Kiel centrum och det är ju totalt kaos, det är så mycket folk överallt. Och min tyska då var ju liksom ein Bier bitte, danke schön, liksom, det var det jag kunde. Jag kunde ingenting.
Herr Ober, ja, Eis bitte.
Någonstans där. Vi hade två trunkar med träslipsar och träbord. Och så vi ser ju att det är festival och det är massor med folk som står och säljer prylar överallt. Alltså vi säljer ju slut, vi är från Sverige. Bara det gjorde ju då att man stod högt i kurs. Det var från Sverige och jag sa att det här är svenskt trähantverk. Ich bin der schwedische Künstler, mitt i die Holzkrawatten började jag lära mig. Då var jag en svensk träkonstnär från Sverige. Och vi sålde rubbet, vi sålde precis allt. Och det var ju D-mark och det var kontanter och det var jättekul. Det var skitkul. Och sen hur jag började designa egna träslipsar. Och så fick jag tag på en kille uppe i Jokkmokk som hade såna här renhorn de sålde då. Så jag köpte ju renhorn och sen träbitar, såna här intarsia träbitar från Jokkmokk. Skickade han till mig. Sen packade jag om det och så skickade jag det med fraktflyg till Nepal. Och så ritade jag så hur jag ville ha min träslips. Det är en väldigt speciell björk som ser väldigt speciell ut när du har slipat den och lackat den. Den blir nästan så att det blir som ett djup i den.
Okay.
Och sen då tillverkar de här slipsarna i den här masubjörken. Och sen så tog de renhornen som jag skickade med och gjorde som intarsia, som bitar utav renhorn då, som de la in i slipsen och så slipade de och lackade alltihopa. Så fick jag tillbaks dem. Men i alla fall, det var där någonstans det började i Tyskland och det är också en jättelång historia. Men under den här resan då när vi åker runt i Tyskland överallt, alltså vi är ju längst ner i södra Tyskland och upp i norra Tyskland överallt, i Heidelberg och Nürnberg överallt. Och då sen så får jag en plats där jag står och säljer det här vid de här slipsarna i Nürnberg på, tillsammans med ett varuhus som heter Hertie. Där fick jag hyra en plats, billigt som tusan. och stå och sälja dem. Men där, då är samma människor som går förbi nästan hela tiden. Så då klingar jag av. Och där träffar jag den här irländaren som är så sjukt duktig på att måla. Och han sa bara, du har en plats och jag har en idé. Okej, så vi testar. Så det var där det började liksom. Att där började han och jag experimentera med att måla de här oljetavlorna. Han ville sluta spraya på gatan. Han ville stå och måla oljetavlor. Så där utvecklade han och jag det här systemet med det här staflit på aluminium, på en vagn man rullar ut med en luftflaska, en tryckluftflaska med airbrushpistoler, olja på vit masonit, vi ramar in, och så hade vi en specialtillverkad kartong, så att när vi hade ramat in den här tavlan som tog 12-13 minuter att måla, så kunde vi lägga den ner i en sån här kartong. Det var skumgummi på två sidor. Och då la vi den så att det låg på ramen. Och så stängde man locket. Så kunde man bära hem den som en pizzakartong. För det tar ju 2-3 veckor innan oljan torkar.
Ja, ja, ja.
Så tricket var
men ju... Men liksom, kunde kränga den på dagen.
Ja, vi var ju tvungna att sälja det här på dagen. Liksom. Vi var ju tvungna att sälja tavlan till dem som står där och nu. Så vi utvecklade ett system där vi kunde sälja... Vi målar tavlan på 12-13 minuter, ramar in den, packar ner den och så får den i en kartong så här. Och den kostade då 100-110 D-mark kanske.
Fan, det är ju eureka moment.
Ja, men Peter, har du... Jag sitter nu, jag bara med öppen mun.
Ja, jag med.
Har du några kommentarer till detta eller?
Jag har 10 000 kommentarer, känns som. Det är ju skithäftigt detta.
Alltså det här är ju korta ner en jättelång historia alltså.
Det
handlar om att överleva.
Massa frågor, men om vi går tillbaka lite till dig, Håkan, där. När du kommer med alla de här idéerna hem till din familj, hur exalterad är du då när du har träffat den här irländaren till exempel?
Ja, min fru är ju med nere i Nürnberg, så hon träffar ju också honom då. Och Hampus, sonen är med, han hade ju inte börjat skolan heller. Vi hade ju en lägenhet i centrala Nürnberg, så vi bodde ju där.
Gillar de det här osäkra också lite, eller köper de läget?
Nej, alltså, eller ja, alltså, ja, jag ska säga, vi hade väl inget val just då.
Men i Sverige så har man ju massa skyddsnät liksom, som tar hand om en på ett
sätt. Ja, och man jobbar var ju fullt av... jag tänker jag också.
Vad skulle jag ha gjort då? Gått till socialen?
Ja, men det är ju typ det, alltså i Sverige har det ju varit så.
Ja, Peter letar efter den lätta vägen. Håkan är inte...
Nej, jag söker efter vad är det som gör att ni kan ta den vägen? Alltså risktagandet och vem är det som person i det?
Jag ser väl utmaningen hela tiden. Liksom att folk säger så här, nej, det där kan du inte göra. Nej, okej. Det var bra att du sa, för det är precis det jag tänker göra nu.
Liksom, det är konstnär på en gata.
Ja, men då gör jag det då.
Det var den sista V-biten i elden för att det ska brinna vidare.
Ja, när någon säger så här, du kan inte göra det där, det går inte. Okej.
Okay. Åh, vad ska vi skicka med?
Ja, precis.
Nej, men
du kan inte starta en digital marketing influencer firma.
Jag?
Han har ju...
Det är nog svårt att styra mig och säga att du ska göra si eller du ska göra så, eller vi vill att du ska vara så här. Det funkar inte med mig riktigt. Det går liksom inte.
När du kommer hem till familjen nu och säger, jag har den här dunderidén, vi åker ner till Tyskland och så kör vi den här grejen och säljer slipsar och grejer.
Jag skulle kunna tänka mig att backa ännu mer. Det är liksom det... Ja, men det är det tog stopp på elfirman.
Mm.
Och du går hem till din familj och då blir du tvingad att sätta ditt bolag i konkurs, eller?
Ja, ja, absolut.
Därifrån, hur går tankarna där med familjen? Och då, hur många barn har du då?
Ja, men vi har ju fyra barn. Vi har ju,
det är fyra barn redan då.
Alltså, jag hamnade ju i Norrköping på grund av att jag läste till behörigheten där.
Ja.
Och det var ju en rätt omfattande historia. Man ska plugga till behörigheten, fick man göra då. Nu är det ett annat upplägg, va? Men jag var ju där och läste behörigheten och träffade min nuvarande fru då. Hon var redan skild och hade tre barn sedan ett tidigare äktenskap. Och vi hittade varann, och efter en kväll då naturligtvis på Pallas. Ja, vi skaffade ett barn till gemensamt och vi gifter oss. Och det är klart att det är väldigt tufft allting. Men hon är ju också så här att ingenting är omöjligt. Och barnen, alla fyra barn, de andra tre är ju som mina egna barn. Liksom. Alla är ju att, nej, vi ser inga problem med någonting. Mm. Mm. Och det är klart att det var många gånger det gick galet. Det är lätt att prata om allting som går väldigt, väldigt bra. Men det är klart att det har ju varit många felaktiga beslut och tuffa törnar och sådär. Men
kan du berätta om någon situation i Tyskland här som höll på att gå riktigt illa?
Ja, men alltså, vi hade ju inga pengar i början. Vi fick ju bo i bilen och vi tältade. Hampus och jag och min fru i början. Vi tältade och reste runt i Tyskland. Och jag vet, i ett läge, när vi bodde i Nürnberg, då hade vi så lite pengar faktiskt att när Hampus då, sonen, fyllde år, vi hade inte råd att köpa någonting. Och det här är på riktigt alltså, vi hade inte råd att köpa något. Vi var ju tvungna hela tiden se till att vi hade till käk och så här. Och det här är alltså 95 kanske någon gång. Så vi köpte ballonger och blåste upp i hela lägenheten. Vi hyrde en lägenhet, så vi blåste upp massor med ballonger på natten. Det var det enda vi kunde göra. Och fylla hela lägenheten med ballonger. Och jag kommer så väl ihåg vad Hampus sa. Jag minns det än idag, liksom, nästa morgon. Så, ja, men det var jättekul att springa runt bland ballongerna. Men ja, det var så tyst på den här födelsedagen. Det är en sån här grej som liksom, det sitter här. Och ja, det var tufft. Det var riktigt jobbigt. Alltså, ibland hade vi kanske så 200 D-mark kvar. Liksom. Okej, vad gör vi nu? Vi måste hitta en marknad där vi kan sälja. Liksom. Det var jävligt mycket chanstagande. Alltså, fruktansvärt mycket.
Har du dåligt samvete för det här mot Hampus? Eller?
Nej, inte ett dugg. Vad skulle jag ha gjort annars?
Vad säger Hampus idag?
Nej, men han har väl fått lärt sig. Han har ju vuxit upp i två stycken. Vad sa han? Han har vuxit upp i två stycken Volvo 740. Liksom. Vi har ju kört dem, pendlat mellan Sverige och Tyskland då, i många, många år. Och det är klart att vi körde ju två stycken bilar. De gick väl en 60-70 000 mil. Och han, när han sen började i skolan, då åkte han och min fru då på fredag eftermiddagen ner till Lübeck där vi hade hyrt huset då. Och så åkte de hem på söndagen. Och så jobbar jag i veckorna. Alltså när vi började runda av i Tyskland på, det tog ju stopp efter 11 september. Först fick de euron i Tyskland, va? Och sen så flög de här stollarna in i World Trade Center. Och jag stod på marknaden, jag vet precis, jag var i Remscheid. Jag stod och tittade på Schauland som har alla sina tv-apparater. Min fru ringer och är helt förtvivlad, för jag är ju då nästan nere i Ruhrområdet, va. Och hon tycker att det är fruktansvärt jobbigt. Hon är hemma i Sverige och tror nästan att det ska bli världskrig, va?
Ja.
Och samtidigt så får de ju euron i Tyskland. Och det var ju en total katastrof att bli av med D-marken. Så de här två sakerna gör att vi rundar av i Tyskland. Flyttar hem totalt. Då hade jag smugit igång elfirman, hade lite strökunder. Och då sa vi, ja, men då satsar vi fullt ut på elfirman. Och det är Stockholm som gäller. Och jag hade ju inga gamla kontakter kvar eller någonting. Utan det var ju börja om från början. Samtidigt då så är jag hemma och jobbar hos en kvinna som håller på med det här med jourhemsverksamhet i Täby. Jag gör elinstallationer där och vi börjar snacka. Och hon frågar lite vad vi gör och hur vi är och sådär och börjar prata. Och sen, återigen, en lång story, försöker vi göra den lite kort, så startar Eva och jag ett jourhem då. Där vi hjälper till att ta hand om folk som dels har nyligen kommit till Sverige. Och sen finns det ju folk som, barn som mår far illa ändå, va. Och vi tog i hand om nästan uteslutande tonåringar, för det var nästan ingen annan som ville göra det. Och så vi hade ett stort hus här borta i Huddinge då, som vi drev jourhemsverksamhet samtidigt som vi byggde upp elfirman då. Mattias Schult och jag var ju i stort sett ensamma när vi drog igång. Så han har varit med hela tiden, han vet ju precis.
Och det är för de som har sett på YouTube-film, det är skylten.
Skylten, ja, ja. Skylten. Han har ju varit en stabil hörnsten sen vi började. Och nej, men då började vi med det här med jourhemsverksamheten och började ta hand om barn och ungdomar. Jag har ju själv suttit i den situationen att jag vet ju knappt inte hur jag ska liksom få råd att pröjsa, hur ska jag betala mina räkningar. Hur fan ska jag ha mat? Vi kan inte köpa födelsedagspresenter till Hampus till exempel. Det är en sån här grej som jag aldrig kommer glömma. Liksom. Och det är klart att man blir ju på något sätt ödmjuk inför att det går bra sen också, att saker och ting äntligen funkar. För det har varit svintufft tills för 3-4 år sedan. Det var liksom då det började snurra på riktigt ordentligt för oss då. Sen hade vi en tjej på ekonomiavdelningen här, ett av våra jourbarn som blev som en dotter för oss. Hon lyckades ju förskingra 2,5 miljoner då, på grund av att vi litade på henne. Det är också en lång story då, som vi har varit i tingsrätten. Hon har blivit dömd och överklagat och så nu ska vi upp i hovrätten då. Så det har ju också kostat oss en jävla massa pengar, energi,
tid. Det är pengar som är borta som vi får tillbaka.
Nej, det är borta.
Hur är relationen med henne som var som...
Nej, den klipptes ju direkt. Ja. Herregud, det var ju som vårt eget barn. Alltså de här jourhemsbarnen som passerade genom oss, det var ju en del som fastnade hos oss liksom och bara ville bo kvar. Men den här tjejen var ju som en dotter i familjen. Hon var med på julaftnar, nyårsaftnar, kom in i familjen, lärde känna våra barn. Våra fyra pojkar såg henne som en syrra. Och så började hon plugga, läste ekonomi och så hamnade hon hos oss och började praktisera. Och så släppte vi allting. Jag litar ju på folk. Det Nej. Finns inte i min värld liksom. Nej. Men det gjorde hon då under många, många år. Mm. Det såg ju till, var det 2,5 år sedan vi upptäckte det då.
Mm. Vart kommer du ifrån?
Vart föddes du?
Hägersten.
Hägersten?
Här borta. Pappa var ingenjör på, eller ja, han var ingenjör, han lever fortfarande, men han är pensionär nu. Han var ingenjör på LM. Min farfar var elektriker på LM.
LM för de som inte vet? Inklusive
aha, Ericsson då. Sorry.
Okay.
LM Ericsson.
Det är väl en av hörnstenarna i Sveriges industrihistoria.
Peter
liksom.
Sa LM Ericsson och kollade på mig som om jag var dum.
Nej, men Ericsson då.
Nej, men det finns de som är 19 år gamla och lyssnar på detta. Så att det var bra att du ställde den frågan.
Nej, men Ericsson då, som har varit ett av Sveriges största. Och nej, men min farfar var elektriker där och min pappa var elingenjör. Och, så jag växte upp i Hägersten. Ja, gick i skolan. Var väl en jobbig jäkel. Skolan var jättejobbigt.
Redan då höll jag på att säga. Ja. Utan att känna dig.
Nej, men det var väl... Alltså, skolan var jättetråkigt. Jag fick ju ta tag i det sen då. När jag hade så taskiga betyg från nian. Då, och sen kom in på gymnasiet. Liksom, så fick jag plugga extra ett år. Sen in på gymnasiet och elutbildning och så.
Mycket kompisar. Runt, ja. Gillar du att ha folk runt omkring dig?
Ja, vi har alltid haft mycket folk hos oss. Ja. I vårt hus, vårt hem, liksom alltid haft ett öppet hem och folk sover över och liksom, ja, alltid massor med folk. Mm. Och min fru älskar att laga mat och liksom det är ju det är fullt jämnt.
Är du ensam barn?
Nej, jag har 2 halvsyskon som jag har träffat en gång. En halvsyra och en halvbrorsa. Så min morsa har ju 3 barn med 3 olika män så att säga.
Okay.
Men åh, det har liksom inte varit någon naturlig kontakt. Så jag har träffat dem en gång och det är så länge sedan. Så det är liksom ingenting som jag ens funderar över.
Är du uppvuxen med båda dina föräldrar?
Nej, bara farsan.
Bara pappa?
Mm. Tills jag var 12. Sen träffade han en ny kvinna då, som han flyttade ihop med då, som jag sen växte upp med. Så nej, men det har varit jättebra. Så min barndom, alltså, absolut, inga konstigheter. Sen skolan var jobbig och sen var det militärtjänsten. Den var rolig, det var jätteskönt. Jag var elektriker på ett fartyg, på Älvsborg, ett stort fartyg. Och det var...
Var det där det blev ordning på dig?
Ja, kanske. Jag vet inte. Ja, men man fick lära sig ordning och reda. Man fick veta att, oj fan, det är någon som bestämmer. Och jag ska faktiskt bädda sängen och jag måste passa en tid. Och okej, okay. Ja, men det funkade faktiskt. Jag tyckte det var rätt skönt. Det var någon som liksom pekade med hela handen. I 11-12 månader. Det var, jag tycker militärtjänsten var kul. Mm. Den var bra. Det är jättesynd att de tog bort den här
obligatoriska.
Ja, jag tror att det var en supermiss, tyvärr.
Mm. Den är väl tillbaka? Den obligatoriska...
Det vet jag inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Det här GMU, om den är obligatorisk nu, de 3 månaderna, va?
Men
inte
du ska ju in och göra testerna.
Ja, det måste alla göra.
Det måste alla göra. Och sen tar de in
antal. Nu sitter vi och killgissar, ska vi säga.
Det här är en sån riktig killgissning. Ja. Men din pappa, han var ingenjör.
Ja.
Har han en akademisk bakgrund då?
Ja.
Det måste man ha för att vara ingenjör. Det fick vi reda på Peter då, för akademisk bakgrund.
Ja, men superteoretiker. Jätteduktig på allt med läsa om el och allting sånt där.
Var noga med strukturen hemma?
Mycket.
Och...
mycket.
Mm. Var det lätt att göra revolt?
Nej, men alltså, det var ju aldrig någon fråga om någon slags revolt. Alltså, det var ju en helt normal uppväxt. Men jag är ju väldigt olik honom. Han skulle inte kunna göra det jag har gjort. Han är mer strukturerad och liksom... ja, det var, måste vara exakt by the book. Sen så flyttade han och då min låtsasmamma. Vi hade ett stort hus i Huddinge och de flyttade till Bagdad va, när jag var... Han jobbade på LM Ericsson då, och där då flyttade de ner till Bagdad när jag var... Vad fan var jag? Jag hade precis tagit körkort, det skulle in i lumpen. Då hyrde de in hos grannen, för de hyrde ut huset liksom till någon annan. Så jag fick flytta in hos grannen och det gjorde inte så mycket. Så de flyttade dit. Sen bodde de utomlands i 10-15 år, så har de rest runt hela världen. Morsan var ju rektor va, och farsan var elingenjör. Och så farsan var med och byggde upp... de här telefonväxlarna i Irak va? Det här som kom, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det var ju jätte avancerat. Och han basade väl för 200 gubbar där nere. Och morsan var lärare på den svenska skolan i Bagdad. Och sen kom ju kriget mellan Iran och Irak. Och då hade man ju inte lätt att snacka med dem. Utan det var ju lite oroligt då när man hörde att Iran hade skjutit robotar in i Bagdad liksom.
Ja.
Och så fick man ibland samtal från Ericsson att allting är okej, allting funkar, ingenting har hänt. Liksom. Men, så det var ju också en annan grej. Men så jag har ju alltid klarat mig själv liksom, på något sätt.
Ja, vilken trygghet du måste ha haft i dig själv, Håkan, när du liksom har inte blivit lämnad men har fått ta ett sånt ansvar över dig själv och dina handlingar. Det måste ha byggt upp din inre styrka något kopiöst.
Jag är inte rädd för någonting. Om vi säger så, vad jag än ska göra liksom, så jag är inte speciellt orolig för det, utan tror jag på något så kör jag liksom. Det är väl både bra och dåligt, så det är klart man tar många felaktiga beslut som man inte kanske tänker efter ibland då, men det blir ju rätt bra ändå.
Har ni många yngre anställda på firman?
Ja, det kommer och går hela tiden. Det är ju det är så svårt att hitta personal. Några stannar kvar länge, några orkar ett par månader, och ja, det är blandat, äldre, yngre. Försöker hitta lite tjejer. Jag har en tjej på VVS som är anställd. Det är den enda tjejen vi har. Och sen Sofia på kontoret.
Men hur märker du av den här otryggheten som är bland ungdomar idag? Och
kan relatera till det?
Det är så svårt att sätta sig in i vad ungdomarna liksom, vad de känner idag. Alltså, för jag ser ju inga problem med någonting. Och jag har ett företag där jag anställer folk. Och jag kan garantera att vill man jobba här så har man jobb resten av livet. Det är så jag byggt upp det. Liksom. När jag startade om så har jag liksom byggt upp det på ett helt annat sätt för att klara en lågkonjunktur och allt vad som kan hända. Och det är klart att jag läser i tidningar och man hör att det ska vara otrygghet och så. Och att det avspeglas på ungdomarna. Och, ja, det finns mycket osäkerhet hos ungdomarna. Och jag har så svårt att förstå att saker och ting kan vara svårt. Det kanske det blir om man är osäker, jag vet inte. Men för mig har ju aldrig någonting varit svårt.
Den här otryggheten som ungdomarna känner idag, kan den komma från den här tryggheten som vi har? Att man inte har upplevt det du har upplevt, Håkan, utan det är en helt annan trygghet i världen och framförallt i Sverige idag. Med alla skyddsnät, det finns...
Du får liksom informationen serverad och någon som kommer att hålla dig i handen hela vägen.
Ja. Och som du säger, ska du göra en riskanalys så är det en Google-sökning bort egentligen. Ja. Då ser man 10 andra som har försökt att sälja slipsar och ser, som har skrivit att det gick skitdåligt eller det gick jättebra.
Mm.
Att man inte provar sina vingar på samma vis förrän man kanske är 30-40 år och tar något steg då.
Mm.
Och då börjar man bygga upp den här självkänslan och självförtroendet.
Ja. Jag håller, alltså det är jättesvårt det här, för det är ju det är som du säger, man googlar för att titta på någonting, ja, funkar eller funkar inte, nej det funkar inte, jag kan inte göra det. Den möjligheten fanns ju inte, utan det var ju bara att testa.
Aha.
Och varför ska liksom den här otryggheten och allt det här, alltså vi borde ju kunna vara så jävla trygga i Sverige så det är helt sanslöst. Alltså. Det finns ju som ni sa förut så mycket skyddsnät och en det ena och en det andra. Så jag vet inte varför det blir sån otrygghet för, jag tror att samhället förstör från början på något sätt, alltså det är min personliga uppfattning. Jag är tillbaka där. Varför tog man bort militärtjänsten? Det var ju så jävla bra att någon lär lite ordning och reda, att det kanske finns tider att passa, det kanske är någon som bestämmer, det kanske är saker som ska göras på ett specifikt sätt för att det ska funka i slutändan. Det är inte helt fel. Verkligen inte. Tycker inte jag i alla fall.
Min fråga till detta är egentligen så här: hur gör du för att utmana dina anställda för att bygga upp en självkänsla? För det tror jag många företagsledare har svårt för idag med ungdomar som kommer ut i verksamheten. Och jag upplever att man måste verkligen säga, du ska göra punkt A för att sen komma till punkt B för att resultatet ska bli punkt C. Annars så ser inte de det själva.
Nej, det är det som är så svårt idag. När du ska anställa någon som har alla utbildningar och betyg och allting, det är ingen garanti för någonting överhuvudtaget, utan det är bara verkligheten från 7 på morgonen till 4 på eftermiddagen som säger att han kan klamra en kabel eller koppla ett väguttag. Man måste vara med, man måste titta, de får jobba ihop med de montörerna som är rutinerade för att liksom lära dem att förstå så här ska du göra, det här förväntar vi oss av det. Och det är så mycket som för mig är så otroligt självklart att jag har så svårt ibland att fatta att man inte begriper hur man ska göra. Jag är ju så långt fram i tanken hela tiden när man anställer någon att ja, men vad fan är problemet liksom? Jag ser ju inte det. Men det finns ju där. Och hur det har blivit, vissa saker, alltså det finns ju så mycket som jag klamrar kablar, hur man beter sig hos folk, städa efter sig, sortera sopor, hålla ordning i bilarna. Vi har ju mängder med, hos oss får ju alla en egen servicebil och maskiner och verktyg och allting. De får ju allt. För jag har ju trott att det är jättebra att alla får en egen servicebil. Det är fina inredningar, det är bilar och inredningar för ibland en halv miljon. Och då tror jag så här att fy fan vad de här kommer producera och vara rädda om grejerna. Och sen efter några dagar kan man se när man tittar in i bilen att det ser ut som en soptunna.
Och eller när de kommer med hundhuvudet och säger att har du en spänningsprovare liggande sen någonstans? Jag vet inte vart min...
Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga, men det har ju varit många gånger härdsmälta i mitt huvud, men jag har ju fått backa och tänka om och jag förstår ju att de fattar inte. Och det spelar ingen roll om jag ger dem en bil för en halv miljon eller om de får åka någon Volvo 740 med lite lådor i. Det, liksom, det har ingen större betydelse, för man måste lära dem någonting nytt från grunden som för mig är så sjukt självklart. Liksom.
Vi hade Henrik Nilsson, han startade ett bolag som han sålde av med 50 man i Göteborg. Han var som gäst och då pratade vi just om det här med hur man som bolagsägare har, och chef då, man har ett stort ansvar i detta, och han greppade an på det ansvaret och insåg att med sin egen erfarenhet av när han kom ut som lärling så fick han ju spark i röva och så ut och jobba, vi förväntar oss det här och alltihopa. Och liksom uppfatta ansvaret. Ja. Det är väl det som jag tror är, om vi nu får ut alla de här nyetablerade montörerna då, så är det ungefär samma resa för de allra flesta, att man kommer ut och man är osäker och sådär. Ja. Då vet ju vi vuxna det, och vi som är chefer över de här och ledare. Mm. Så det är nog vi som behöver kanske också förändra våra tänk hur vi ser på de här individerna. Mm.
Men jag tror ju också när man har gått den här så kallade elutbildningen att man kan vissa grundläggande elementära saker. Men ja, det är ju inte så. Det är sådana stora skillnader mellan skolorna så det är helt sjukt.
Ja, och man kan inte ta det fivet.
Mm. Precis, vi vill ju verkligen skicka med det i podden. För att vi har sett att det har snappats upp bland gymnasieskolorna. Ja. Att lyssna på den här podden. Ja. Och där vi kommer skjuta ut det genom podden. Förmedla budskapet faktiskt.
Ja, men verkligen.
Att, det är också mycket upp till lärarna. Lärarna är ju elektriker i grunden. Mm. Många av våra vänner nu som är i 30-årsåldern går de här utbildningarna för att bli lärare. Mm. De har ju sagt det till oss innan de börjar de här utbildningarna. Mm. Och sätter sig som lärare. Så att... ja, jag tror det här blir ett bra forum för att kanske få bygga den här bryggan emellan.
Mm. Ja. Att se sin egna del i, det är lätt att ställa krav som ungdom idag för att man har ställt krav på samhället och fått gehör för det. Så då tänker man att när man kommer ut i arbetslivet så är det lika lätt att ställa krav. Men du kan ställa krav på din arbetsgivare, men din arbetsgivare kommer... liksom förvänta sig något i gensvar.
Men du har ju skyldigheter också.
Exakt. Ja, så det är någonting som...
Det ska ju levereras någonting.
Ja. Ja.
Det är ju det.
Och jag ska bara flika in bara att de har ju alltså satt det på sitt schema att lyssna på Elektrikerpodden.
Okej.
Okay. Och vi har två stycken.
Ja, tre skolor har vi.
Ja, tre. Mm. Det är väldigt häftigt, så det här kommer liksom... Det här är en större mening än vad vi ser liksom mot...
Vad vi hade tänkt.
Det är ju jättebra, för vi har ju massor med skolor som tittar på våra YouTube-filmer och använder dem i utbildningssyfte. Speciellt när Mattias Skylten då gör felsökningar som vi filmar, som inte går att simulera i en skolsal, så använder de ju det. Jag får ju bilder ibland från lärare där man ser hela klassen sitta och titta på YouTube när Skylten felsöker.
Jag läste ju upp auktorisationen för 2 år sedan. Då var det Skylten felsöker. Potentialskillnaden mellan inkommande VVS-rör och det var något som slut jordfelsbrytande.
Ja, den filmen hette Vattenledningsnolla, va? Mm. Där de hade kopplat nollan på den utgående vattenledningen. Exakt. Vilket man kunde göra
tills det blir dålig kontakt.
Tills i den här filmen så var det en rörmokare som skulle såga av, de skulle byta, va? Och exakt, den rörmokaren som såg av, han fick ju strömmen genom kroppen så här. Mm. Så de fick ju hämta honom med ambulans och så åkte vi dit och hittade felet. Aha. Han klarade sig, det var ingen fara. Men ja, men det är kul att skolorna tittar på och lyssnar på eran podd, det är jättekul.
Vart jobbar du idag, Håkan, och hur trivs du med det?
Ja, alltså jag är ju arbetsledare på Svanströms El och VVS då, som jag startade då för 20 år sedan när jag var helt ensam en dag. Och idag är vi 25 personer. Men jag är själv ute och jobbar lika mycket som alla andra försöker jag göra. Liksom. Så jag jobbar ju här jag med, som anställd kan man säga.
VVS-spåret, var det tanken ifrån början?
Ja, men det var väl Skylten och jag som, det var väl 2008... Alltså 2001 startade jag en ren elfirma. Sen 2008-2009, då var det ju en liten dipp, har jag för mig. Det var någonting som hände på marknaden.
2008-2009?
Ja.
Ja, det var det en stor finanskris.
Ja, det var en dipp. Ja. Ja, en stor finanskris. Då hade vi också jourhemmet då. Men Skylten och jag diskuterade då, vad är det vi ska göra? Vi kanske ska dra igång jour. Och ofta så går det el och VVS hand i hand. Man ska byta en cirkpump, man måste få dit en elektriker. Och då sa jag till Skylten att fan, vi kanske ska köra igång VVS också. Och på den vägen är det. Så Skylten är duktig på VVS och jag kan också VVS, fast vi inte har den utbildningen. Sen har vi ju anställt rörmokare som har säker vatten och alla certifikat och allting. Men i början när han och jag körde igång jouren, då tog vi även på oss VVS-en 2007-2008, för det var lite tungt där. Så då sa jag att nej, men vi startar en jourverksamhet, Skylten. Vi har öppet 7 dagar i veckan, 24 timmar. Det var ju bara han och jag i stort sett då. Vi sov ju nästan med arbetskläderna på. Så det var han och jag som körde jouren. Så sa vi kör VVS också då. Okej, sa Skylten.
Det är skithäftigt.
Ja, det är ju så.
Och sen dess, alltså, det är alltså över 10 år sedan, det är fan det är 12 år sedan, så har vi kört jour, har vi haft öppet 7 dagar i veckan, 24 timmar sedan dess. Alltså. Då annonserade vi DN, va? Då hade man en liten sån här enspaltare, 4-5 rader i DN, elektriker söker ytterligare uppdrag och vi har även jouren och sånt där, för mig vi hade, skrev i DN. Då, då var ju inte det här med nätet riktigt så som det är nu då. Så där drog vi igång det, han och jag. Och på den vägen är det. Och sen, ja, sen har det bara vuxit så här liksom.
Vad har Skylten, är han med i bolaget någonting idag? Eller är han...
Ja, han är anställd.
Han är anställd, ja.
Det... Men du är 100% ägare i bolaget?
Ja, min fru äger bolaget.
Okej, okay, jaha.
Ja.
Och... Så du är också bara anställd?
Ja, jag är bara anställd. Ja, ja. Men Skylten är anställd det, och han trivs med det och det funkar jättebra. Jag tycker det är jättebra och... Nej, men det funkar jättebra. Han har varit med nu i 15-16 år någonting. Mm. Så det är jättekul. Han är en...
Den här kombinationen av el och VVS tror jag det är många som tänker på och även Bygg. Ja. Men det är ju väldigt få firmer som gör det.
Ja.
Det är mycket större då, Bravida och Assemblin och ja. De där.
De ja, de har ju.
Ja, de har ju det.
Jag valde väl den där lite svårare vägen i vanlig ordning. Ja. Så där, nej, så där kan du inte göra. Nej, okej då, men då gör vi så då. Då var det el och VVS och så var det 7 dagar i veckan dygnet runt. Med egen personal hela tiden. Vi svarar i telefon, det är vi som kommer ut och gör jobbet. Och så, det är inte det att man ringer någon växel och skickar ut någon underentreprenör. Utan det är vi som kommer.
Hur fungerar det här som jourverksamheten?
Ja, alltså vi har ett rullande schema för de som vill ha jour. Det är inte alls nödvändigt, men vi kör ju ett rullande schema på elen och på VVS-en då. Och så försöker jag vara med så mycket jag kan. Min son är med och man lär sig mycket på jouren. Där får man ju lösa problem mitt i natten. Man kommer till ett ställe man inte vet vad som har hänt. Mm. Det är väldigt, väldigt utbildande, om man säger, och utmanande liksom. Men det funkar bra.
Halva jourbilden består av gaffatejp.
Nej.
Vi får lösa det. Just
ja,
det.
Vi har ju lärt oss mycket under åren. Alltså, Skylten sitter på en enorm kunskap och vi vet hur vi ska utrusta våra bilar för jouren, för vi vet vilka problem vi brukar stöta på liksom. Ja, vi har tillträde till 2 grossister i alla fall dygnet runt, som vi bara kan åka och hämta grejer utan, alltså, där vi själva går in liksom.
Så är det. Dygnet runt.
Mm.
Ja, det är ju jättehäftigt. Ja. Och de som har en sån här jourverksamhet, jag tror att de bygger upp ett stort lag själva. Och har en, vad heter det, att man har avrop istället.
Konsignationslager?
Ja.
Mot grossisterna?
Ja.
Att grossisterna äger lagret?
Ja, på din firma?
Nej, jag tror inte.
Är det kanske på väg ur?
Ja, men det är för omständigt. Ja. Ofta kostar för mycket pengar att hantera det.
Det är svårt att hantera.
Ja. Mm.
Men vi samlar ju däremot på oss massa prylar som vi vet att vi behöver ha. Och i bilarna hela tiden har vi ju liksom vissa bilar.
Men som montör så kan du anmäla dig till att jag vill jobba jour, Håkan.
Ja, men...
Och sen får du ta det i beaktning. Är du redo för detta? Eller?
Ja, det beror ju på vad de kan leverera på dagtid. Mm. Och det är ju Skylten och jag som avgör om de är mogna. Och kanske Mange eller Rickard på VVS:en om de är mogna för att köra jouren liksom. Mm. För vi har ju blivit så pass stora i alla fall. Så nu har vi ju 2 rörmokare som är lite mer ansvariga bara för VVS-sidan liksom, och håller ordning på den då, och Skylten och jag och Hampus då på elen. Men det beror ju på vad man klarar av på dagtid. Sen är det ju så att vi har ju alltid en backup då, så alltså när man ska ut första gången på sitt första jourjobb så finns ju alltid Skylten och jag på telefon, eller att vi kan komma ut och stötta om det behövs. Det är ju ungefär 130 föreningar som har jouravtal med oss och vi har ju tillgång till deras nycklar då, så vi kommer in dygnet runt snabbt som ögat. Då.
Där har jag en fråga som många säkert ställer sig nu som driver elbolag, elinstallationsbolag. Hur funkar det? Tar du en månadskostnad för att vara ansluten till detta? Eller är det en extra peng? Eller kör du in ditt gröna boken att det är 100% efter liksom, vad är det, 22.00 eller 24.00, jag kommer inte riktigt ihåg där. Och så det här procentpåslaget in i ditt gröna boken. Eller hur debiterar du en sån jourverksamhet?
Ja, när vi har den här jourverksamheten kan man ju skaffa ett jouravtal med oss. Och det är en engångsavgift per år då, för den här enklaste biten. Att vi tar hand om nyckel, vi gör en fastighetsgenomgång, vi har dem upplagda i vårt register. Så när man ringer därifrån, då går man ju före i kön. När alla ringer så tar vi alltid avtalskunderna först då, de som har jouravtal med oss. Sen så har vi då dels en fast årsavgift då för att vi tar hand om nycklarna. Vi har gjort en fastighetsgenomgång där vi tittar på vart sitter vattenavstängningen, fungerar ventilerna för stammarna, var har vi elcentralen och sådana saker. Och sen så debiterar vi ju efter ett system då när vi åker ut på jouren, eller vi även gör dagtidsjobb hos dem, så får de lite billigare. Och sen jouren kostar det den kostar, och hos oss har ju montörerna har ju liksom 100% från klockan 4 till 07 liksom. Vi håller ju inte på att krångla med 50-60% liksom. Så okay, är det så att man får ett jobb, alltså de får 100% efter 16.00 liksom. Det går inte att hantera liksom. Mm. Och sen har vi då fasta avgifter till kunderna med kanske ingår 2 timmar i den första pengen då, och sen tickar på med en viss timdebitering. Så vi har ju både stora och små avtalskunder, och vissa avtal kan se lite olika ut. Vi har ju Swedish Match, Astareal, Stockholms Hamnar, Roslagsvatten, Primula Fastigheter. Och, ja, vi har massor med stora bolag som har anslutits till oss. Då. Mm.
Du är väldigt stressad i detta?
I?
Ja, i allt och få ihop det med jourverksamhet och ja, det dagliga. Och
det har ju varit en tuff bit att bygga upp då, i och med att Skylten och jag har gjort mycket själv i början, och tills för 4-5 år sedan så skötte jag ju fortfarande allting via headsetet och svarade i telefon dygnet runt, nästan 7 dagar i veckan. Nu har vi ju kunnat få hjälp med lite växel telefontjänster och sådär, så att jag får lite lugnare. Så det är klart att det har varit många stressiga år kan man säga. Mm. Men jag har ju valt att hitta många ben att stå på, i och med att jag vet hur det kan gå när man har ett ben att stå på. Det vill jag aldrig mer uppleva. Så vi har ju jour, vi har VVS, vi har el, vi gör ju vanliga jobb och vi hyr ut grejer, elcentraler, byggskåp, pumpar och liksom, så vi har ju spridit riskerna enormt mycket. Och förra året var det bästa året på 20 år liksom. Så,
ja. Jättesmart. Mycket handpåläggning dock, kan jag tänka mig, här på kontoret. Och hålla enormt koll på enormt alla uthyrningar.
Ja, ja, herregud alltså.
Nyckelkunder och vad ja, ni nu kallar dem. Ja.
Har du rekommenderat det här eller?
Nej, alltså med facit i hand, då hade jag nog fan sett till att varit anställd och haft en fruktansvärt bra lön och haft 5 veckors semester och gått hem klockan 4. Alltså bygga upp någonting från noll och intet. Vi har öppet 7 dagar i veckan, 24 timmar, el, VVS, egen personal med allt vad det innebär. Vi omsatte 55 miljoner förra året. Jag har ingen utbildning för någonting mer än elen då naturligtvis som jag utbildar på. Men allt annat har jag lärt mig själv hela tiden.
Mm. Så men klart, handen på hjärtat, Håkan, du hade ju inte klarat av att vara anställd med en fet lön. Du behöver ju vara
kanske
med.
Inte. Ja. Nej, men jag måste väl alltid få hitta på mina egna vägar.
Har du
på
någon smäll någon gång fysiskt? Alltså att hjärtat eller skallen har tagit stopp?
Ja, men alltså, jag fick ju göra en sån här ADHD-utredning för 3 år sedan. Eller vad, för familjen började ju tröttna på mig lite. Och även de anställda tyckte att jag var pain in the ass. Alltså, att jag blev så fort arg och irriterad och sådär. Ja, så gjorde jag en sån här ADHD-utredning och så fick jag ju någon diagnos och så skulle jag äta någon medicin för att jag skulle lugna ner mig lite då. Och det slutade med att jag fick någonting, till slut någonting som skulle funka då, för ingenting funkade, det var helt värdelöst. Jag slängde skiten i pannan liksom, jag var vansinnig när jag åt de jävla medicinen. Och så fick jag något som hette Adderall. Ja, jättebra tänkte jag kollade inte vad det är då, utan det är en läkare som skriver ut och det var ju godkänt från Socialstyrelsen. Det visar sig att det är ju samma sak som tyskarna gav till sina krigare under andra världskriget, det är amfetamin. Mm. Och att jag åt det var ju som att hälla bensin på något som redan brinner. Så jag fick ju någonting som, jag fick ju inte en hjärtinfarkt utan jag fick någonting som hette en spasm i hjärtat. Va? Det är ju ungefär som en hjärtinfarkt. Men allting, liksom, jag fick åka in ambulans och var inlagd 2 dagar och sådär. Men det var ju på grund av stressen och att jag åt den här jävla Adderallen. Vilket är helt galet i min situation att göra då. Men nu har vi tagit bort allting, så allting är... Ja, så jag har åkt på en liten känga.
Så du käkar inga mediciner för...
Nej, nu är det Losec och Panodil om jag har ont i huvudet. Och sen är det så här annat ginseng kanske någon gång om jag känner mig trött. Det är det.
Men hur håller du det här under kontroll då idag? Att inte brusa upp?
Nej, men jag...
Har du lärt dig att hantera?
Jag tror att jag har lärt mig att bli lite lugnare. För jag får ju hela tiden från personalen att de säger åt mig att lugna ner mig. Vi har ju såna gruppchatter här också. Där WhatsApp-grupper, ELVVS och allihopa. De har ju tagit bort mig från massor av de här grupperna. Jag får inte vara med där för att jag är så jävla irriterad. Så jag får ju... Och jag köper det. Alltså jag vet ju mina tillkortakommanden. När saker och ting inte funkar. Och jag kan ju bli förbannad på såna enkla grejer som att man inte har ordning och reda i bilen. Det för mig kan ju förstöra en hel dag.
Vi kom en halvtimme tidigare till det här mötet. För vi tänkte att vi ville vara ute i god tid och inte stressa dig. Hur kändes det när din tjej på kontoret ringde?
Nej, men det var lugnt. Jag var ju med Mattias Schult nere på Clean Car där vi har våra escape room och höll på att inreda en bil. Så när Sofia ringde och sa att ni redan var här, så sa jag att ja, men vi sa väl 8:30, va? Sa inte det? Så det var lugnt för mig. Det är ingen fara.
Ni har ju pratat i telefon att du kan ha väldigt hektiska dagar och samtalen som kanske inte är från kunder inte är lika prioriterade utan som oss som vill.
Ja, alltså det ringer en hel del försäljare kan man säga.
Ja.
Och jag blir ju, det är ju så här 2 sekunder som brinner i mitt huvud när jag inser att det är en försäljare liksom. Och då trycker jag bara bort dem och så blockerar jag numret.
Okej.
Okay. Ja, jag har ju inte tid. Så jag kan ju vara tyvärr lite tvär på telefon. Ja. Jag vet inte hur första samtalet var.
Jag blev jätteförvånad att du ens hade tid att svara. Så var det för mig faktiskt. Ja, och sen jag har ju säkert en, alltså man har ju lagt till med någon form av säljaröst kanske.
Men det leder oss faktiskt in på nästa fråga här. Hur ser din vardag ut? Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig, Håkan?
Jag går väl upp vid 4:45, 5:30, 6:00, ibland 6:30. Det beror ju på vad som har hänt kvällen innan. Käkar här, vi har ju kök och allting, så jag brassar ju käk här. Gröt eller vad det nu blir, värme, termosar med käk, kolla vad som ska hända. Sen sticker jag ut och hjälper till och jobbar, kör ut grejer, hämtar grejer. Sen går ju hela dagen, tittar på jobb, träffar kunder, kommer in kanske vid 4-5 på eftermiddagen, sätter mig och går igenom mejlen, YouTube, Facebook, svarar på kommentarer. Sen är klockan 8-9 på kvällen, käkar, slaggar, försöker sova. Jag blir bara svårare och svårare att sova sammanhängande, jättetråkigt, som så jävla trött eller någonting. Ja, nej men så är det ju 7 dagar i veckan. Nu har det varit nästan 3 veckor här. Jag har varit hemma i Norrköping. Jag har varit hemma 3-4 dygn kanske de senaste 3 veckorna. Så idag ska jag åka hem på eftermiddagen och vara hemma till på söndag, hoppas jag. Men annars är det bara jobb. Jag älskar ju att jobba. Jag tycker att det är kul att jobba. Det är skitkul. Det är ingen plåga att gå upp på morgonen, utan jag tycker att det är skojigt liksom. Mm. Jag ser alltid nya möjligheter och jag har alltid massa nya idéer som snurrar hela tiden. Och projekt jag vill göra och saker jag vill förändra.
Hur hanterar du den dagen du vaknar och inte känner ett driv?
Ja, det hände ju här för något halvår eller år sedan. Det var innan den här smällen i hjärtat kom. Då var jag ju inne i någon sån här trött period. Jag vet inte, jag kände mig liksom, eller kanske var 2 år sedan. Jag vet inte, folk snackar om att gå in i väggar och hit och dit. Jag vet inte vad det riktigt är. Men då kände jag en sån här trötthet liksom under ett halvår. Att fan, tappade sugen, ingenting var roligt. Även fast det gick hur bra som helst liksom. Bara, ingen glädje, men det var ändå kom tillbaka. Så nu är jag på banan igen och... Nu tycker jag allting är skitkul. Det snurrar på. Jag ska operera. Jag ska få en knäprotes den 9 mars.
Nej, jag tänkte på det. Knät du haltar lite när du kom in här. Ja.
Det är kass. Det är kört. Jag slutar ju simma. Jag simtränar ju flera dagar i veckan nere på Eriksdalsbaden. Men när pandemin satte igång så var det ju en jättebra ursäkt att sluta träna. Jättetråkigt. För sen kom problemen när jag slutade träna. Mm. Då började det med knät. Jag har simmat några vansprosim, jag har haft Frölander har hjälpt mig som lite träningscoach och sådär. Så jag gör ju alltid, när jag går in i någonting så måste jag göra 110%. Jag kan ju inte göra det lite grann, det går ju liksom.
Det känns lite så.
Ja, jag får den känslan också.
Ja, men det var en rätt kul grej det här med simningen. Alltså, jag kunde ju inte kråla där, vad fan var det? Det är säkert 10 år sedan, jag kunde knappt inte kråla 25 meter på Det var runt julen och sånt där. Och så fick jag tag på en simtränare. Så sa jag bara att jag ska simma Vansbro nästa sommar. Och jag ska simma under en timme. Och då kunde jag kanske kråla så här 25 meter. Jag trodde jag skulle drunkna.
Men, mer sprattla än kråla kanske.
Ja, för fan, ja, det är ju så mycket teknik. Men i alla fall, då gick jag in för stenhårt. Så då var det ju första Vansbrott 56 minuter. Och sen var det 46 nästa gång. Och sen sänkte till 45 minuter tror jag. Tredje Vansbro simmet sen. För jag ville ju sänka tiden hela tiden. Men just det med simträningen, det var så jävla skönt. Det var så fruktansvärt skönt att simträna alltså.
Mm.
Och jag mådde så fruktansvärt bra utav det. Och ja, men sen har de ju stängt liksom.
Det finns ju vissa personlighetsdrag som gör att man trivs bättre i vatten.
Är det så?
Ja,
jag älskar vatten alltså.
Ja, det är...
Men jag har inte det, jag har inte det med ADHD och sånt att göra också, autism. Nu jämför jag inte de två, men att man får ett lugn i vattnet.
Men just i vatten, då kunde jag inte göra annat än att jag var tvungen att koncentrera mig på varje simtag. Det var så jävla mycket koncentration i början för att sätta exakt, och det är för fan millimetervinklingar med händer och tummar och hur du andas och så här. Och sen tränade jag mycket när simlandslaget höll på. Jag hittade ju tiderna så jag visste att när de går upp i bassängen vid 10 på morgonen, då är det tomt på deras banor. Så jag lärde känna Sara och dem lite där nere. Och vi började sponsra några simmare också som åkte till OS då. Så jag tittade ju mycket på hur de simmade, alltså timme ut och timme in. Och så jag lärde mig mycket och tränade med några av dem där nere. Och det var jävligt kul. Och simningen är ju helt sjukt skön alltså. Helt galet bra. Hela kroppen mår ju svinbra.
Mm.
Och det är jättetråkigt att det går inte att simma nu.
Mm. Mm. Nej, vi hoppas att det här går över snart.
Ja.
En av dina hjärtefrågor, Håkan, det är ju när folk råkar illa ut i den här branschen av oseriösa hantverkare. Och det projektet i Varnhem som vi har sett på YouTube ganska mycket, och många av våra lyssnare följer ju dig också.
Mm.
Men det får vi ju brumma dig för, det engagemanget.
Ja, jag har ju svårt att släppa det där, för att det är en kompis till mig som bor där nere som började prata om det här för två år sedan. Och så började jag titta på det här, och sen i höstas så tog det fart när jag var där och besökte dem. Och när jag inser att de har ju blivit totalt grundlurade, då passerar man en gräns hos mig liksom. Då finns det ingenting som kan stoppa mig, utan då har jag en plan och vad vi ska göra och att vi ska hjälpa dem. Och nu är det massor som har ställt upp, det är helt fantastiskt. Det är mängder med företag och privatpersoner som har ställt upp och vill hjälpa till då. Kan jag hjälpa till så gör jag det. Jag har ju haft det tufft själv i livet liksom. Jag vet ju precis hur jävla illa det kan gå med saker och ting. Och den här familjen har ju råkat jävligt illa ut. Fruktansvärt, de har betalat 1 miljon liksom. Och de har ingen varmvatten efter 4 år. Och juristerna håller på och strider med varandra. Det är ju helt sjukt liksom. Mm. Det är bara...
Gör någonting.
Ordna det, ja. Och sen fortsätter diskutera liksom.
Vad är, och så håller de på och tjafsar en massa saker som de inte begriper någonting utav. Men
känner du att du får försvara våran yrkesstolthet på något vis när du kommer ut, när du har varit med i programmen i Fuskbyggarna och den här biten?
Ja, alltså det hände, jag kommer så väl ihåg det första programmet Fuskbyggarna vi var med i. När det hade sänts, nästa dag fick jag ett telefonsamtal av en kille som sa såhär: du, jag behöver ju hjälp hemma, men jag skulle aldrig våga ta hem en hantverk om jag inte hade sett dig på tv. Alltså, okay. Så det är så många som är så skadade av att hantverkare är liksom skojare, och det tycker jag är för jävligt alltså. Det finns ju ett fåtal som sabbar för branschen.
Mm.
Sen återigen, alla kan göra fel. Vi gör också fel. Det är bara frågan om hur man rättar till det. Men fixa problemet. Vi har också reklamationer. Vi har ett separat konto för reklamationer. Och det är ibland ganska stort. Va? Men vi löser ju problemet. Har vi gjort fel så står vi för det. Men sen finns det folk som blir lurade. Och det är bedrövligt.
Mm. Håkan, jag måste säga att väldigt ödmjuk och fin människa. Och så snällt av det att vi får komma hit och ta del av din historia och skicka ut det till våra lyssnare och till andra hantverkare som är i samma situation eller som liksom vill bli en del av det du driver eller skapa någonting på ett annat håll i vårt avlånga land. Sen så ska jag helt ärligt säga så här. Jag tror det är en vattendelare. Det finns folk som gillar dig jättemycket och är med på hela den här grejen med YouTube, Instagram. Men det finns de som stör sig på dig och tycker att, ja, vem fan är han då? Och vad Är det någonting som du vill säga till dem eller försvara, eller tycker du att det ska ligga hos dem?
Nej, men alltså, jag är ju inte varken bättre eller sämre än någon annan. Jag försöker bara göra det jag tror är rätt hela tiden. Sen om andra har uppfattningar så får det stå för dem. Mm. Då behöver de inte titta eller följa oss eller någonting. Men när jag vet att skolor följer oss och att liksom man kan hjälpa till att lära ut saker, så ja, men den tycker jag väl är rätt bra. Mm. Sen om det är folk som inte gillar mig, så ja, jag köper det. Inga problem. Mm.
Vill du att man ska kunna komma i kontakt med dig, både och hylla dig och ifrågasätta dig?
Ja, absolut. Jag har inga problem med det. Jag får ju mejl där, liksom, där de ifrågasätter mig och klagar gärna på saker om jag har sagt något fel eller gjort något fel eller dragit in skruv fel eller hängt upp någonting lite fel. Alltså den här granskningen som sker på YouTube.
När man sticker ut hakan så, ja.
Ja, alltså den är, jag blir glatt förvånad när jag märker att man går in i sådana detaljer på våra filmer. Det är saker som jag inte ens själv tänker på. Jag ser i kommentarsfältet, ja men titta där, 3:48, han gjorde ju så där och kolla vad som hände där bakom. Och då måste jag själv gå in och titta så här, men gud, vad fan är det där? Oh, är det någonting som inte stämmer? Åh, herregud, det kan vara så här mikrodetaljer. Alltså det, och det är ju helt fantastiskt att man har den tiden och energin att göra den här supergranskningen för att försöka hitta något fel. Mm. Men alltså 97-98% av alla kommentarer är ju positiva och roliga. Sen finns det ju alltid de där som ska klaga och ja, liksom tycker att man är dum i huvudet och allt man skriver. Så, ja. Mm. Men det stör inte mig. Jag sover rätt gott på natten.
Ja, skönt.
Och det är väl huvudsaken.
Jag försöker ju hjälpa till och göra saker som jag tror är viktiga med sånt som ska vara rätt, så att säga.
Ja, precis. Och hur kommer man i kontakt med dig, Håkan, om man vill det?
Ja, men det är bara mejla hakan@svanströmsel.se. Det säger jag i stort sett till varenda film. Ja. Det är bara skicka ett mejl. Mm. Om det är någon som har några frågor eller vill ifrågasätta eller behöver hjälp med någonting. Jag gör ju vad jag kan för att svara på alla mejlen, ja, hela tiden.
Och de som inte känner till er kan ta del utav er
på YouTube.
Och vad söker man på då?
Svanströms LVVS, ja, på YouTube-kanalen. Vi kommer ju en ny film varje vecka ungefär. Och vi har väl över 10,5 miljoner visningar på vår YouTube-kanal så långt, tror jag. Och sen lite Facebook och Instagram hela tiden. Mm. Försöker visa verkligheten.
Ja, jättegrymt.
Jag är väldigt förvånad över vilken den här historien från 90-talet om att du varit konstnär. Jätteförvånad. Men jag är också väldigt förvånad över hur många projekt du håller igång samtidigt. Jag hade en liten aning om att det förmodligen var så att personlighetsdraget går åt det, ja, åt det hållet som det är. Ja. Men att du orkar alltså. Ja. Och hålla igång en installatörsfirma, vet jag, eller har ju fått nys om att det är väldigt mycket detaljer i det.
Mm. Ja. Men det här är ju en livsstil. Det är mitt liv.
Ja.
Det är ju inte... Det är inte mitt jobb, utan det här är mitt sätt att leva. Mm. Så enkelt är det ju. För jag lever ju 7 dagar i veckan, 24 timmar liksom, i stort sett. Så ja, det är så här mitt liv är.
Mm. Ja, det är jätteroligt. Vi snackat lite om att vi vill komma tillbaka och prata lite grann om hur det ser ut i framtiden och sådär.
Gå in lite mer i detalj på den här influencer-ådran som du har i dig också.
Är jag influencer?
Du är influencer. Ja, det är du. Visste du inte det, så vet du det nu då.
Vi har outat Cecilia Axelsson också som branschens stora influencer. Men jag tror du är ännu större faktiskt.
Ja.
Men hon är jättebra. Jag tycker hon verkar väldigt superpåläst. Och jag har träffat henne på någon elmässa Jag var med i någon sån här quiz för potentialutjämningar för mig. Ja. Jag gillar henne, hon verkar jättebra. Verkligen. Mm.
Mm. Ja, det är hon. Hon är lika ärlig som hon verkar.
Mm. Vi får faktiskt avsluta här. Håkan har ett späckat schema och det är samma med mig och Billy faktiskt. Så att, grymt tack för att vi fick ta den här tiden med dig.
Mm. Ja, men jättekul. Det är jättekul att vara med, verkligen. Tack.